då. Jag får nästan göra som i skolan. 3, 2, 1. Perfekt. Men nu är ni jätteladdade när jag ska ge er... Alltså så här, det här med information, det är ju något som vi ibland känner, måste det in i våra gudstjänster? Men tänk så här, att det jag nu ska bara lyfta, tänk att vi får vara kyrka i den här staden. När vi lyssnar på Diana och ser vad som har hänt, hon längtade efter Jesus och blev mött av någon på triangeln som bjöd henne hit till den här kyrkan. Och här fanns alla vi. Här fanns Alfa. Här fanns gudstjänster. Här fanns junior för henne att tjäna i. Liksom här finns vi tillsammans. Och för alla andra. Och vi som har gått länge. Som behöver Guds ord varenda söndag. Vi behöver varann. Och i allt detta då. Nästa söndag i samband med den här korvgrillningen och allt roligt så kommer det bbli en informationsträff 13:30 för er som finns med i värdgrupperna och er som nu är nyfikna på det nya där man kan gå in på olika sätt och vara med och tjäna. Det kommer ske här ute i foajén. Det kommer också vara ett vesper i foajén på kvällen där Ola tillsammans med Martina Möllås kommer att både dela från sitt hjärta och sjunga med för oss. Den kvällen nästa söndag 18:00. Sen då har vi snart dags för vår kampanj 17-20 september. Som vi har haft ganska många år nu. Det vi kallar för Älska Malmö. Där flera kyrkor i stan går samman. Några går ut, bland annat Pannkakskyrkan på stan för att liksom visa på att det här är. Några spelar fotboll med ungdomarna uppe på Rosengård. Det kommer bli en frukost i Betaniakyrkan. Och så möts vi här. Du som känner på ditt hjärta att jag vill vara med och be för det här. Att det här får vara viktigt för vår stad. Kom på bön varje torsdag nu. 2 veckor i rad. Nu på torsdag och torsdagen därpå i Malmö International. Tillsammans med alla kyrkor. Sen ber vi här och starta konferensen så. Torsdag den 17 september 19:00. Och så har vi gudstjänst här fredag kväll 19:00 och lördag kväll 19:00. Och då får vi besök, ni som var på påskdagen, Joel McKinnes var här och predika väldigt, väldigt fint då. Han är en av våra lärare på ALT bland annat och teolog. Mycket fin förkunnare. Han är här på fredagskvällen. Och så Marie-Louise Nilsson, ett yrväder, hon som är vår alfaledare. En otrolig inspiratör. Hon är här på lördagskvällen. Och sen på söndag firar vi gudstjänst i de olika kyrkorna med lite predikobyten. Mm. Hängde ni med på den? Och här är ett ypperligt tillfälle att ta med dig någon vän, släkting som inte så ofta går till kyrkan kanske. Det kommer liksom vara öppet för just det. Och så får vi vara tillsammans med kyrkorna. Jag vill säga några saker som startar igång nu då ihop med den här kick-off-veckan. Tisdag kväll, nu har ni nog hört det de flesta av er. Då startar vi våra bibelkvällar. Och det kommer att vara varenda tisdag nu. Är inte det väldigt bra ihop med att vi också nu har ett bibeltema i våra predikningar. Varje tisdag kväll kan du komma hit. Först till foajén en liten stund och sen till Östra salen för att få del av Guds ord. Och en av de tisdagarna i månaden, den första blir den 8 september, så har vi också lite mer tid för bön och lovsång. Språkcaféet kör igång också. 17:30 på tisdag. Förra söndagen så var Tobias Stark framme och uttryckte, lyssna nu oavsett vad du är i förhållande. Det behövs nya människor som möter alla de som kommer till vårt språkcafé. Det handlar bara om egentligen att sitta ner, ha en kärleksfull blick och prata svenska. Det betyder oerhört mycket. Det är verkligen en samhällsinsats vi gör. Det har med integrationen i vårt land att göra. Att de som kommer hit lär sig svenska. Det krävs inga förberedelser, inget efterarbete egentligen. Utan kom dit så kommer Tobias och de andra hjälpa dig att hitta din plats i det. Tisdag 17:30. Du kan vända dig till mig efter om du känner det. Men det här vill jag i alla fall testa. Neighborhood börjar med sin läxläsning. Det är 30 grabbar som kommer att finnas här nu på veckorna. Tisdag och torsdag 17-19. Jag skulle kunna hålla samma brandtal igen. Du som känner, ja, men jag skulle nog testa att gå dit. Hjälpa någon med lite lätt engelska eller matte eller svenska eller vad det nu är. För att de ska klara sina prov och läxor. Få sina betyg och komma rätt i livet. Alltså vilka grejer vi håller på med. Det är helt otroligt. Där kan du vända dig till Jean. Och vet du inte vem han är, vänd dig till mig så ska jag leda dig till Jean. Att vara med och läsa läxor tisdagar och torsdagar. Gemenskapsträff. Inte nu på till veckan, men onsdagen därpå, 9 september, så kommer teolog och pastor Torbjörn Aronsson och talar om svensk väckelsehistoria. Det blir intressant. Ja, har jag nu missat något så finns det här. Nu så ska vi ha en insamling tillsammans. Varje gång vi ses så tar vi upp en kollekt. Och som går till allt det här som vi gör. I Jakobs 1 står det så här. Ja, vad står det? Jo, allt det goda vi får. Varje fullkomlig gåva. Den kommer från ovan. Hela vårt liv är en gåva. Och så får vi ge vidare av tid och energi, men också av våra pengar för att vi ska kunna förverkliga allt det där som vi gör. Herre, tack för de gåvor som nu kommer samlas in. De pengar som vår församling behöver för att göra allt det där som vi har möjlighet till i den här staden. Tack för att vi får vara kyrka här. Tack att vi får betjäna vår stad. Och jag ber att du ska välsigna oss och ge oss ett ödmjukt och öppet hjärta att också ge. Att vi ska känna förtroende för att det används rätt, Herre. Ge oss som ledarskap vishet att använda de här pengarna på allra bästa sätt. Tack att vi får ha den här platsen. Välsigna fortsättningen av gudstjänsten. Amen. Under tiden vi ger så får vi lyssna på Ola när han spelar.
Tack Ola. Vilken vän vi har i Jesus. Många av oss hörde texten. Och du spelar så underbart fint. Visste ni att det är ett jubileumsår i år? Det kanske det är på något sätt varje år. Men det är lite extra i år faktiskt, 2026. Därför att Bibeln på svenska firar 500 år. Ja, wow, tyckte jag hörde någonstans. Men det är så. Då fick vi vår första svenska översättning. Och det gällde Nya Testamentet. 1541, jag ska ha lite historielektion nu ett tag inledningsvis. Så fick vi hela Bibeln på svenska. Och den kom att kallas Gustav Vasas Bibel. Och för att fira det här så kommer det en ny översättning av Nya Testamentet. Och den ska presenteras på bokmässan den 24 september. Om jag kommer ihåg det rätt nu klockan 11. Så har du inget för dig den tiden så kan du åka dit. För det är faktiskt en ganska stor händelse just det här. Då ska den här nyöversättningen presenteras. Under de här 500 åren så har det kommit ett antal nyöversättningar. Och faktiskt är det så att de har duggat lite extra tätt de senare åren. Och anledningen är naturligtvis språkets förändring. Vi talar inte som vi gjorde på 1500-talet. Inte ens som vi gjorde för 100 år sedan. Utan det förändras på skiftande vis. Men det handlar också om att vi har en bättre kunskap idag. Bibelvetenskapen har på något sätt vuxit. Och vi har på olika sätt kommit närmare grundtextspråken genom arkeologiska fynd med mera. Och vi har en möjlighet att liksom bättre förstå vad som kanske skrevs och hur det skulle uppfattas i den tiden. Så det här är en stor händelse att vi får en ny översättning. Jag minns när vi fick NT81. Ja, hur länge är det sen? Det är några år sedan, men jag minns hur det var faktiskt tv-program och skådespelare som läste upp bibeltexten och så vidare. Jag vet inte riktigt om det blir något liknande i år, men det är en stor händelse för oss kristna naturligtvis. Det är viktigt med Bibeln och att vi förstår den på vårt eget språk, men också för det officiella och kulturella Sverige. För ingenting har påverkat egentligen det svenska samhället så som Bibeln har gjort genom de här århundradena. Och vi uppmärksammar det också då här i vår kyrka, tre söndagar som du var inne med på, genom att predika med den här rubriken Ordet. Och idag är det Skriften. Och det ska handla om det som vi kallar Bibeln. Och som vi tror är Guds ord. Och på olika sätt de här söndagarna så ska vi försöka beskriva hur vi kan upptäcka och förstå skriften genom läsandet av det. Genom att lyssna in Guds röst genom den heliga ande. Genom att tillsammans forska i skriften. Och idag tänkte jag läsa en text, en ganska kort text. Ifrån andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet och från vers 14. Vi brukar stå upp när vi läser bibeltexten och vi kan göra det så också här nu. I Jesu namn läser jag. Paulus skriver, stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Herre, öppna våra sinnen för ditt ord idag. Tala du. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Kristna betraktar Bibeln som en uppenbarad helig skrift. Inspirerad av Gud, skrev Paulus här. Grundtextordet handlar om att det är någonting som är utandat av Gud. Men genom mänskliga författare. Sådana som du och jag. Med de begränsningar som människor har. Men Gud har vakat över ordet, skriften och dess tillblivelse. Jag ska återkomma lite grann till det senare. Även om man nu inte tror detta att Bibeln är en uppenbarelse från Gud eller Guds ord, utan betraktar den som en bok bland andra, så är det obestridligen så att ingen bok har haft, jag var inne på det redan inledningsvis, så stor betydelse för hela det svenska samhället som Bibeln. Påverkat vårt språk. Den har påverkat lagstiftning, kultur, människors liv på ett mycket genomgripande sätt. Bibeln har en unik ställning i vårt samhälle. Men inte bara här, utan också i den övriga världen. Bibeln är den mest spridda och sålda bok någonsin genom världshistorien. Det är den mest spridda, översatta, litterära produkten. Även i de delar av vår värld där det är andra trosuppfattningar och andra skrifter också som har stor betydelse, så är Bibeln också en bok som läses och respekteras. Jag såg någon uppgift om att hela Bibeln finns idag översatt på 769 språk. Möjligen att det är några fler. Delar av Bibeln finns på runt 3600 språk. Alltså återigen, ingen skrift har som Bibeln påverkat mänskligheten. Av bara den anledningen finns det anledning för oss och för dig. Även om du inte tror på att det är en helig skrift. Men det här är en bok att ändå forska i. Att lära känna. Jag tänkte idag försöka svara på några frågor som jag ställer. Och ge något delsvar på det, skulle jag säga. Hur ska vi närma oss skriften? Och då upprepar jag det jag har varit inne på. Skriften är en helig, uppenbarad skrift. Jag tänker att för oss som kristna är det en självklart sätt att närma oss skriften i den tanken. Om vi går till vår förebild Jesus Kristus, han betraktade skriften som Guds levande ord. Han säger upprepat i olika sammanhang, det står skrivet. Och kanske mest känt sammanhang det är när han möter djävulen som frestar honom i öknen på olika sätt. Och då säger Jesus, det står skrivet. Han markerar alltså skriftens auktoritet och gudomliga betydelse. Jesus använder också i vissa sammanhang uttrycket skriften kan inte upphävas. Skriften måste fullbordas. Och så läste vi här vad Paulus skriver. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och när han skriver det så syftar han på det som vi kallar Gamla testamentet, Det som också då Jesus naturligtvis syftade på och det som man ibland kallar lagen, profeterna och skrifterna. Det som vi har samlat i det vi kallar gamla testamentet. Men jag skulle vilja tillägga också, den kristna kyrkan har egentligen genom hela sin historia också på något sätt läst detta skriftord där Paulus skriver om att varje skrift är utandad av Gud. Vi har förstått det och läst det som att det också gäller det som sedan blev Nya testamentet. Många av de böcker fanns redan där i den tidiga kyrkan, till och med när Paulus skriver det här brevet. Skrifter, inte alla förstås, men många. Och för övrigt så tror man att det här brevet, andra Timoteus brevet, är det sista av Paulus brev. Så någonstans så kan man föreställa sig att också Paulus tänkte sig att det kunde gälla de skrifter som hade producerats i den tidiga kyrkan och som väldigt tidigt betraktades som helig och uppenbarad skrift. Och vi vet för övrigt att Paulus faktiskt såg dessutom sina egna brev som han skriver. Det gör han på uppdrag av Jesus själv, på Kristi uppdrag. Och han förväntade sig faktiskt att församlingarna skulle följa hans ord. Och det jag skriver, läs upp det för de andra också, skriver han i något sammanhang. Breven hade en apostolisk och gudomlig auktoritet. Och jag tänker att närma dig skriften med den här inställningen. Det är en helig skrift, uppenbarad skrift, inspirerad av Gud. Den innehåller fakta och skildringar som du kan hitta annorstädes också. Men skriften uppenbarar också det som bara Gud kan veta. Skriften, Bibeln, uppenbarar bara det som Gud har en fulländad insikt i. Och därför är denna bok så oerhört vitalt viktig för oss. Där finner du Guds tanke med skapelsen. Här tydliggörs och beskrivs det ondas inflytande i skapelsen hos oss människor. Och när jag ibland ser det ondas verklighet så kan jag tänka, men hur i all världens dag kan såna här förfärliga ting hända? Jag fattar det inte riktigt. Men Bibeln uppenbarar hur syndafallet och hela världen liksom hamnade i den ondes grepp. Men Bibeln uppenbarar också den stora frälsningsplanen. Och Paulus betygar ju här i den text vi läste att de heliga skrifterna, det förmår ge dig den kunskap för att som du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Så närma dig skriften, Bibeln, den helig uppenbarad bok som ger dig kunskap om gudomliga verkligheter som du inte hittar någon annanstans. Men Bibeln är också, det är både Guds ord och människors ord. Någon har kallat det att det finns ett dubbelt författarskap när det gäller Bibeln. 100% människors ord och 100% Guds ord. Får vi ihop det här? Och då kan man tänka, kan vi då ha detta förtroende för skriften? om det också är människor inblandade. Då måste det väl per definition på något sätt ändå vara lite svajigt på något sätt. Teologer och den kristna kyrkan har genom århundradena brottats med den frågan, men också försökt formulera svar. Och jag ska ge dig ett exempel. Det kommer säkert på skärmen här. Stora delar av den kristna kyrkan samlades till en konferens 1974. I Lausanne. De har visst haft något idrottsevenemang där och jag har följt det lite grann. Men det här var en stor händelse. Då evangelikala kyrkor, pingkyrkor och många samlades till en gemensam konferens. Och där formulerade man någonting som man, där man ville uttrycka sin tro på skriften som Guds ord. Och jag ska läsa det här, jag ska inte gå igenom det. Men jag säger att den här texten har på olika sätt varit vägledande för den kristna kyrkan på ett ganska ordentligt sätt sedan dess. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord. Utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och jag tänker mig att det här är ett uttryck eller en formulering som också inspirerat oss här. Jag noterade faktiskt här om dagen och jag såg det senast idag också när jag tittade. Vi har i, vad kallar vi det nu, församlingsordningen. Där har vi skrivit ner, vi tror att. I några punkter och bland annat finns det där vi tror här i vår kyrka att Bibeln är Guds ord och i den finner vi vägledning för våra liv. Alltså den här deklarationen försöker på något sätt slå fast att Bibeln är tillförlitlig. Och jag har tänkt den där tanken och vi försöker beskriva det som att Gud själv har vakat över tillkomsten av skriften. En psalmvers uttrycker följande: Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld 7 gånger luttrat. Gud har vakat över skriften. Och när jag läste det här så kom jag plötsligt på något sätt att associera med skapelseberättelsen. Jag vet aldrig att jag har tänkt den tanken tidigare. Men vad är det som händer i skapelsen? Jo, hela den treenige guden var engagerad. Det är vad vi brukar förkunna. Anden svävade över vattnet. Och Gud uttalade skaparordet, var det ljus. Och det blev ljust. Och så skapade han allt det som vi lever och är i. Och det här skaparordet förklarar också Johannes i sitt första kapitel. Och han skriver där, i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Vidare, allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och så längre ner i samma kapitel så säger han om ordet. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Alltså Jesus Kristus. Så hela den treenige guden var en del i det som är skapelsen. Och det står i skapelseberättelsen. Jag tror nästan efter varje dag där, om du läser den berättelsen. Då står det att Gud såg att det var gott. Och när veckan är till ända så säger han, Gud såg att det var gott. Det var fulländat. I genialitet och funktionalitet. Gud såg att det var gott. Han vakade över hela den här processen. Och jag tänker på något sätt att det är också så som Gud har vakat över sitt ord. Så att det blev fulländat, fullkomligt, så som Gud ville att det skulle vara. Hela den treenige guden vakade över detta. Och det blev som Gud hade tänkt. Skapelsen är inte något gudomligt. Det är ingenting som vi tillber, trots att Gud såg att det var gott. Bibeln är, en del säger att vi som tror på Bibeln som Guds ord, vi har Bibeln som en gud nästan som vi tillber. Nej, vi tillber inte Bibeln. Men Gud har vakat över den. Där uppenbaras gudomliga verkligheter i sin fullhet. Och Bibeln, skriften, är tillförlitlig. Men det är människors ord. Skriven av människor och för människor. Fullt möjligt att begripa. Och här kom jag att tänka på ett uttryck jag bär med mig från mina tonår. En uppväxt i en kristet sammanhang. Då bar jag med mig ibland det där. Läs som det står. Tro som det står. Och så ibland sa vi nog också, gör som det står. Och så kom det till slut. Och du får det som det står. Jag har inte alltid varit vän med det där uttrycket. Och det finns problematik kanske som vi kunde lyfta. Det ger en känsla av någon slags mekanik som jag inte vill tro, som inte jag tror på. Men det finns någonting i det där uttrycket som jag ändå har tagit till mig. Det vill säga, det här är en bok som är skriven av människor till dig. Det är någonting du och jag kan tillägna oss. Det är någonting som det är möjligt för oss att förstå. Det krävs ingen akademisk utbildning. Nu är det jättebra att ha, hoppas du inte tror något annat. Det krävs inte ens en bibelskola på ett sätt för att närma sig Bibeln. Det här är producerat av människor för dig. Du behöver ingen annan vägledare heller på ett sätt. Även om Paulus i den text vi läste säger, du känner från barndomen de heliga skrifterna och du vet vilka som har lärt dig det. Så det har betydelse. Allt detta är viktigt. Men det är en skrift som är tillgängligt för dig. Jag upptäckte det här bibelordet, jag tror det kommer där. Just det. För ett antal år sedan, och jag har grunnat av och till ibland på det. Andra Korinthierbrevet 1:13 står det följande. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå. Alltså närma dig Bibeln med den inställningen. Bibeln kan jag få läsa. Jag kan förstå, jag kan göra det. Och det leder till det som ändå är i enlighet med Bibelns budskap och löften. Sen tänker jag också så här, glöm inte, och det kommer kanske upp ytterligare i någon predikan här. Skriften är inspirerad av hela gudomen och av den helige ande. Och den helige ande är ett löfte om att han ska bo i dig och vara i dig. Så när du närmar dig den skriften så har du med dig också en av författarna, så att säga, till bibelordet. Ja, det var en ganska lång punkt, men den närmar dig skriften som en helig uppenbarad skrift som ger dig insikter i gudomliga verkligheter du inte kan hitta någon annanstans. Men närma dig skriften också i den tanken. Det här kan jag läsa. Det här kan jag förstå. Det här kan jag också göra. Lovad vare Herrens namn. Vad är det vi upptäcker i skriften? Här kunde det också bli väldigt många långa punkter. Men jag ska bara ta en enda sak. Och då ska jag citera en gammal läsarsång. Den är säkert 100 år och lite till. En Frykmansång. Många kan sin Frykman här. Jag har i himlen en vän så god, en vän så god och så vidare. Och så kommer det i den andra versen. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Hans sköna bild. Han är så tålig. Han är så mild. Han är den bäste av alla. Du ser i ordet Jesu bild. Och Jesus själv pekar faktiskt på detta förunderliga samband mellan honom och skriften. När han hade diskussioner med det judiska skriftlärde och fariser och så vidare, så säger han vid ett tillfälle i Johannes evangelium, det 5:e kapitlet, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och så tillägger han, det är just det som vittnar om mig. När Jesus efter sin uppståndelse ansluter till lärjungarna som var på vandring till Emmaus. Du har läst den där texten kanske. Det var 2 väldigt hängiga lärjungar. Det var korslutning i huvudet på dem. De gick där och liksom hängde med huvudet och samtalade med varandra om vad som hade hänt. Jesus hade dött och så vidare. Och så kommer Jesus där och går tillsammans med dem. Och Jesus ställer, vad är det? Varför samtalar ni? Vad samtalar ni om? Och så säger de, är du den? Har du inte hört vad som hände? Hur Jesus, som vi trodde var Messias och så vidare, hängde på ett kors och dog. Och nu har vi blivit så uppskakade, just det uttrycket tror jag står. Därför att några av våra kvinnor har sagt, eller några kvinnor kom till graven och den var tom. Och de hade sett någon ängel som uppenbarade för dem att han lever. Ja, de hade inte känt igen Jesus som gick där med honom. Och då börjar Jesus beskriva för dem. Det står så här i Matteus 21. Lukas 24. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. När en händelse i Jesu liv beskrivs eller typ förklaras, ofta sker det också med en mening. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Överallt i skriften finns Jesu liv och verksamhet uppenbarat, beskrivet och förklarat. Allt det Jesus gör under sin jordevandring har en förankring i skriften. Jag tänker så här, du och jag som kristna, vi har den längtan och det behovet att lära känna Jesus. Jag vill lära känna Jesus, säger Paulus i ett uttryck. Och hur ska jag göra det? Lovsången är underbar. Och vi möter Herren i tillbedjan och lovsång. Vi möter honom vid förbönsplatsen där tillsammans med förebedjare. Vi upplever på skiftande vis. Och vi längtar ibland efter syner. Tänk om jag kunde få se Jesus. Johannes hade en mäktig upplevelse av honom. Men jag vill ändå bara säga enkelt så här. Ingenting kan egentligen trumfa detta. Att du vänder dig till ordet. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Han är så tålig. Han är så mild. Starkare kan ingen uppenbarelse av Jesus bli än den skriften kan förmedla till dig. Vad gör skriften med dig till slut? Det upplyser vårt förstånd, det vägleder, korrigerar, formar karaktär och våra värderingar. Paulus skrev i vår text till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Skriften är en slags spegel som vi speglar oss i. Vi upptäcker vilka vi är, vart vi är på väg och så vidare. Men skriften har en verkan också på något sätt dolt för förnuftet. Och jag tycker Hebreerbrevet 4 uttrycker lite av detta. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Skriften tränger igenom, avslöjar. De flesta av oss har ingen aning om vad som händer när vi stoppar i oss en tomat. Eller dricker ett glas vatten. Eller som vi gjorde igår, en fet god hamburgare. Inte en susning. Möjligen kan en näringsfysiolog eller dietist ge mig lite insikt i detta märkliga mysterium. Vad som händer, det påverkar varenda cell i min kropp, mina naglar, mitt hår. Och förresten, hörde du, om du har tagit en förbjuden substans så kan de plocka ett hårstrå och fastställa att i oktober 2025 så tog du någonting som är förbjudet. Var det inte så? Alltså det händer någonting när vi öppnar munnen och äter. Och jag tänker så här. Det sker någonting med dig när du tar del av skriften. Ordet lever, det mättar. Vi förstår inte processen. Verkligen inte. Men det händer något. Nu är jag inte ute efter, jag vill bara säga det, för att på något sätt försöka utmana dig att bli någon slags superduper läsare av Bibeln som plöjer kapitel efter kapitel veckan igenom och på något sätt ska skärpa till sig i det avseendet. Du kommer att misslyckas, kan jag försäkra dig, med sådana beslut, tror jag i alla fall. Det är inte många som har lyckats med det. Det finns vägar. Det är klart du ska läsa skriften, absolut. Så får du naturligtvis inte tro att jag menar att det är betydelselöst, tvärtom. Men det finns vägar också att upprätta en relation till skriften som inte bara handlar om antalet kapitel du läser. Men där vi lär oss att leva med ordet, tänka på det. Och lär oss att älska ordet. Tack för ordet där i början. Jag tror, hade jag inte med det här också? Vad jag älskar ditt ord. Jag tänker på det hela dagen. Så det är väldigt klokt att börja dagen med att läsa kanske en, två, tre versar. Du får en krok att leva på något sätt. Och leva med. Hur ljuvliga är inte dina ord för min gom, sötare än honung för min mun. Lovsångsteamet, ni kan. Låt mig bara sammanfatta. Du ska närma dig skriften som en helig, uppenbarad skrift. Som uppenbarar på ett fullkomligt sätt gudomliga verkligheter. Genom vilket du kan bli frälst, förvandlat och få ett evigt liv. Du ska närma dig skriften som ett ord som du kan förstå. Där står inget annat än det du kan få möjlighet att begripa, tillämpa, göra och uppleva skriftens verklighet. Skriften gör någonting med dig, vare sig du begriper det eller inte. Upprätta en levande, nära relation med skriften. Ska vi be. Fader vår, Herre, tack för att du gav oss skriften, ordet, det levande, Guds ordet. Tack att du får möta oss idag. Amen. Vi ska sjunga lovsång. Vi kan stå upp. Du är välkommen till förbönsplatsen. Ta tillfället i akt. Du vet att den här platsen med förbön, där kan man bära med sig allt det man har. Både av bekymren och oron, men också glädjen och tacksamheten. Och få dela den med en människa som vill lyssna på dig. Du kan också få uppleva skriftens verklighet av detta, att du kan få bli frälst. Få din synd förlåten. Uppleva ett nytt och förvandlat liv. Välkommen inför Herren. Och vi sjunger.
Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har sagt. Vi lägger våra liv i dina trygga händer. Din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg. Din omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå. Omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Att allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske.